Låt oss slå upp i Efesierbrevets andra kapitel. Efesierbrevet 2. På sidan 1742. Och jag läser halva kapitlet. Jag börjar i vers 11 och läser kapitlet ut. Predikan kommer att utgå ifrån vers 14 till 16, 17. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna, med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid. Han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir ni också sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Så lyder Herrens ord. Efesierbrevets andra kapitel är uppdelat i två halvor. Och det finns en uppenbar parallell mellan de här två. Först, i början av kapitlet, så har vi en beskrivning av livet utan Kristus. I de tre första verserna så säger Paulus att vi var döda. Och i verserna 11 och 12, när i den andra parallellen, så står det att vi var främlingar. Och sen kommer det här stora adversativet. Men i vers 1 och 3 så var vi döda, men Gud älskade oss så att han gjorde oss levande. I vers 11 och 12 så var vi främlingar, utan Kristus, utan hopp. Men nu har vi kommit nära i Kristus och genom Kristi blod. Så vi som var långt borta har kommit nära. Låt oss bara lägga märke till, vi ska inte utgå så mycket mer från vers 13, men låt oss bara se. Hur har vi kommit nära? Jo, i Kristus och genom Kristi blod. Lägg märke till det. Varför säger Paulus två saker i samma vers som nästan verkar vara synonymt med varandra? Tyvärr så står det inte i Kristus i den här svenska översättningen. Det står i Folkbibeln 98. Men det är vad som står i grekiskan. I Kristus. Och varför är det viktigt att lägga märke till? Jo, för att det lyfter fram olika aspekter av vad Kristus har åstadkommit för oss. Och hur vi förklaras rättfärdiga genom tron på honom. När vi tittar på Kristi verk. Nu blir det lite teologilektion här helt plötsligt i början. Men håll i er. När vi tittar på Kristi verk. Så ser vi att det är grunden till vår rättfärdiggörelse. Och vi gör en distinktion då inom teologin mellan hans passiva lydnad och hans aktiva lydnad. Hans passiva lydnad innebar att han villigt utgav sig själv. Han ödmjukade sig till döden på ett kors. där han dog för våra synder. Han lät sig offras för oss. I den här delen av försoningen så talar Paulus om två saker som båda har sina rötter i Gamla testamentets offersystem. Ni vet, på försoningsdagen i Jom Kippur, som Israels folk firar, så skulle blodet från ett felfritt djur stänkas på nådastolen i det allra heligaste, i tabernaklet eller i templet. Det innebar en form av försoning för att tillfredsställa Guds dom, Guds rättvisa. Men det användes också ett annat djur, en syndabock, där prästen la sina händer på bocken och sen drevs den ut i öknen. Och det symboliserade hur folkets synder liksom överfördes eller tillräknades till bocken. Och sen så drevs den ut alltså i vildmarken. Det är för att öknen, vildmarken, är utanför lägret. Det är utanför Guds folks gemenskap. Det är vad Jesus kallar för mörkret utanför. Och samma sak ser vi ju i Nya testamentet. Kristus offrades naturligtvis som ett felfritt offerlamm. Och han drevs utanför staden. Dödades där. Han överlämnades till hedningarna. Så han uppfyller allt som finns. Alla de här innebörderna som finns i de här två djuren. Folkets synd läggs på honom och han blir övergiven och förbannad och sänd in i mörkret utanför Guds försonande gemenskap. Han blev en främling. Så de här båda aspekterna, de här två djuren, finns liksom i Kristi passiva lydnad. Där han ger sig själv till försoning för våra synder. Men så har vi också hans aktiva lydnad. Och det är helt centralt för Paulus undervisning om rättfärdiggörelse. Kristi aktiva lydnad, det är alltså hans fullkomliga liv under lagen. Han levde perfekt. Den gamla Adam föll i synd genom sin olydnad och alla hans efterkommande har ärvt hans fördärv, det har vi pratat om. Men genom den nya Adam, Kristus, genom hans fullkomliga lydnad så blir vi nu genom tron på honom mottagare av hans fullkomliga liv, hans rättfärdighet. En rättfärdighet som är verklig, som han har arbetat ihop. Så vi kan mycket väl säga att vår frälsning är en frälsning som är köpt av gärningar. Inte våra gärningar, utan Kristi fullkomliga gärningar. Han har levt ner varje tanke till Guds ära. Varje dag, varje ögonblick i fullkomlig harmoni med Guds syfte. Varje ögonblick har han älskat Herren sin Gud av hela sitt hjärta, hela sin själ, hela sitt förstånd och all sin kraft. Varje ögonblick har han älskat sin nästa som sig själv. Ni vet att om allt han behövde göra var att betala för våra synder. Om det bara var den passiva lydnaden vi behövde, så hade han ju kunnat komma ner från himlen på långfredagen. Dött på korset, uppstått igen och sen återvänt. Men det var så mycket mer än så. Han behövde leva ett helt liv i fullkomlig lydnad. Så att hans rättfärdighet som människa också kan tillräknas oss. Han underordnade sig Guds lag. Hans vilja var att göra faderns vilja. När vi förklaras rättfärdiga och när vi förenas med honom. Vi har talat om äktenskapet som bild. Så är det hans rättfärdighet vi får tillräknad oss. Och i utbyte så tillräknas vår synd honom på korset. Han blir förbannelse i vårt ställe. Så det här innebär att när Paulus använder orden i Kristus i vers 13. Men nu i Kristus Jesus har ni som tidigare varit långt borta kommit nära. Så är det en anspelning på Kristi aktiva lydnad. i Kristus. Allt hans blir vårt. Vi får dela hans liv inför Fadern. Och sen när Paulus i samma vers använder orden genom Kristi blod, så blir det en anspelning på hans passiva lydnad. Han betalade priset för vår synd. Så han tog vår plats som främlingar inför Gud och blev till förbannelse i vårt ställe. Okej, det var vers 13 som vi nu måste lämna. Nu har vi istället fyra verser framför oss. Där Paulus utvecklar vad det är Kristus har gjort för oss. Både vad han har gjort och sen också hur han har gjort det. Och det är uppenbart vad han gjorde, det står ju här i vers 14. Han är vår frid. Han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Och grammatiken här betonar ordet han. I grekiskan behöver man inte skriva ut han. Men här har Paulus gjort det. Och då blir det en betoning. Han. Han vill verkligen få fram att det här är någonting som Kristus har gjort. Det är hans aktiva och hans passiva lydnad som har åstadkommit allt det här. Han betalade priset för vår synd med sitt eget blod. Och han levde hela sitt liv i harmoni med Guds syfte. Det är han som är vår frid. Det är han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren. Och sen kommer vi till frågan, hur gjorde han det? Vad var det han gjorde för att förena de två till ett? Och då har vi svaret i verserna 15 och 16. Och de är fulla med saker som vi skulle kunna dröja kvar vid. Men jag skulle vilja hänga upp det som är kvar av predikan kring de tre huvudverben som Paulus använder här i verserna 15 och 16. Först står det att Kristus upphävde lagen. Det står här att han har satt en urkraft. Verbet upphäva. Och sen, vers 15. Han skapade en ny mänsklighet. Han gör dem båda till en ny människa. Det är ordet skapa här. Han skapade en ny mänsklighet. Och sen vers 16. Han försonade dem båda. Han försonade denna mänsklighet med varandra och med Gud. Och vi ska titta på det här. Men här är huvudpunkterna. Kristus upphävde lagen. Han skapade en ny mänsklighet. Och han försonade denna mänsklighet med varandra och med Gud. Punkt nummer 1. Kristus upphävde lagen. Texten säger: han är vår frid. Han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar. Och här har vi alltså ett verb som Svenska folkbibeln översatt med satt ur kraft. I Bibel 2000 står ordet upphävt, vilket jag tror är en mer rättfram översättning. Vad menar Paulus? Upphävt lagen. Upphävt lagen. Verkligen. Säger inte Jesus själv i Matteus 5:17: jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Hur kan de här två texterna gå ihop? Jag får säga som min favoritteolog, François Turritini: här behöver vi distinktioner. Jajamän, distinktioner. Nu kommer det. När vi talar om gamla testamentets lagar och bud, så har vi genom hela kyrkohistorien, så vitt jag vet i alla fall, delat upp dem i tre kategorier. Vi har talat om morallagen, den juridiska lagen och den ceremoniella lagen. Morallagen, den juridiska lagen och den ceremoniella lagen. Morallagen sammanfattas i de 10 budorden och fortsätter att vara bindande för alla kristna, men inte som ett sätt att förtjäna sin frälsning. Vi kan inte säga till Gud: titta Gud, hur lite jag har ljugit på sistone. Nu tycker du väl att jag är bra. Inte alls så. Inte som ett sätt att förtjäna frälsningen, utan som ett sätt att leva enligt Guds goda vilja. Och det är den här kategorin som Jesus pratar om i bergspredikan. Han har inte kommit för att upphäva den moraliska lagen. Han har kommit för att fullborda den, för att leva fullkomligt. Den juridiska lagen handlar om det judiska folket som stat där och då, och den är inte tillämplig för vår situation just nu. Vi kan till exempel, det finns massor med texter, men vi kan till exempel titta på Andra Mosebok 21 som beskriver hur man skulle döma i en massa olika situationer. Om din oxe stångar någon till döds, eller om du gräver en brunn och sen glömmer du att täcka över den och så trillar någon annans oxe ner i brunnen. Hur ska vi göra då? Det är den juridiska lagen. Hur funkar liksom, hur leder man folket på det sättet? Och den kategori som Paulus talar om i vår text är alltså den ceremoniella, den tredje sortens lag. Den var konstruerad för att separera judar och hedningar. Här fanns lagar om vad man fick äta, så att de inte skulle äta tillsammans med hedningarna, så att de inte skulle komma för nära hedningarna och liksom på sikt dela deras avgudadyrkan. Här fanns lagar om hur man skulle klä sig. Här fanns mängder av lagar om vad som var rent och vad som var orent. Allt handlade om att hålla det judiska folket heligt. Alltså heligt i bemärkelsen avskilt från de andra. De skulle vara annorlunda. De skulle inte tillbe som de andra. De skulle inte se ut som de andra. Överallt fanns lagar och regler och gränser mellan Guds folk och alla andra folk. Och det är de gränserna som Jesus nu har upphävt. Det är Paulus poäng. Han har tagit bort fiendskapen som blev över de här gränserna. Hon har gjort dem två till en ny människa. Hon har byggt ihop dem till en ny mänsklighet, till ett nytt tempel. Så den juridiska lagen är inte längre tillämplig i vår situation. Och den ceremoniella lagen, säger texten här, är upphävd. Nu skulle jag vilja stanna upp en stund och säga någonting om hur vi då ska läsa Gamla testamentet. Det är ju lite grann syftet med den här serien, att gå så långsamt igenom, är att vi kan liksom stanna upp och så kan vi titta mer systematiskt på en fråga som kommer upp i texten. Hur ska vi som kristna läsa Gamla testamentet? Är det bara en intressant historisk text? Eller binder den oss på något sätt? Det här finns med i vår församlings trosbekännelse. Så det är någonting som vi som församling har kommit överens om. Det här är någonting som vi undervisar, någonting som vi omfattar. Även om vi, ja, precis. Och trosbekännelsen är en sammanfattning av en trosbekännelse från 1689 i London. Som är nästan identisk med Westminster trosbekännelsen från 1646. Som jag skulle argumentera har djupa rötter i det nya testamentet. Och återigen, här behöver vi fler distinktioner. Är inte härligt? Man måste lära sig att älska distinktioner. Man brukar tala om lagens tre bruk. Vi har alltså först delat upp lagen i ceremoniell, juridisk och moralisk. Och vi har sagt att det är den moraliska som fortfarande är bindande för oss. Och nu är frågan hur den är bindande. Det vill säga, hur ska vi som kristna läsa Gamla testamentet? Och då talar man om tre bruk, tre ändamål av den här moraliska lagen. För det första så har vi det som kallas för det civila bruket. Vi säger i vår trosbekännelse att vi tror att den gudomliga lagens ändamål är för det första att vara en tygel, att hindra de ogudaktiga från att utöva sina hjärtans alla onda avsikter. Det civila bruket har vi här. Det innebär dels att vi tror att Gud i någon bemärkelse har skrivit sin lag på varje persons samvete och att Guds lag är grunden för det som vi kallar naturrätt, som handlar om att det finns olika principer som är nedlagda i människans natur. Det finns rättigheter och skyldigheter som anses universellt och naturliga, liksom, universellt giltiga för alla folk i alla tider. Att inte stjäla, till exempel. Lagens första bruk handlar om att samhället stiftar lagar som ligger i linje med naturrätten i allmänhet och med Guds morallag i synnerhet. Och när samhället stiftar sådana lagar och efterlever de lagarna, så blir det ett gott samhälle, eftersom det begränsar de ogudaktiga från att utöva sina hjärtans alla onda avsikter. Ett samhälle där vi har kommit överens om att det finns ett straff för den som stjäl och att det straffet är proportionerligt mot brottet är ett bra samhälle. Men varför är det så viktigt? Ja, inte bara för att rättvisa är någonting gott i sig självt, utan också för att det hindrar oss från att förfalla till fullkomligt fördärv. Jag tror att vi i vår tradition ofta har underskattat den här aspekten. Vi säger i teologin att människan är totalt fördärvad i sin synd. Totalt. Men när vi säger totalt så menar vi inte att människan är maximalt fullständigt fördärvad. När vi säger totalt så menar vi att vår syndiga tillstånd har liksom befläckat och infekterat människan, hela människan och livets alla områden. Men det betyder inte att vi är så onda som vi någonsin skulle kunna vara. Vi har liksom inte förverkligat vår maximala potential till ondska. Fundera så här. Vem är den ondaste person du kan föreställa dig? Sannolikt tänker du på Adolf Hitler. Eller på någon av kommunisterna. Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot. Tillsammans dödar de 100 miljoner människor. Och vad har nu alla dessa män gemensamt? Förutom att de är män. Jo, samtliga var personer med oerhörd makt. Oinskränkt makt. De hade ingen eller nästintill ingen som begränsade dem. Hitler var utan tygel. Du och jag har tyglar. Vi har begränsningar som Hitler inte hade. Jag måste vara försiktig med hur jag kör min bil. För annars kanske jag blir stoppad av polisen och jag får böta. Eller jag kanske kör på någon och då blir jag kastad i fängelse. Men Stalin behövde aldrig oroa sig för hur fort han körde sin bil. För det fanns ingen lag för honom. Det som han gjorde var rätt per definition, för att han gjorde det. Det var inte rätt för alla andra, men för honom var det rätt och lagligt. Han hade ingenting som tyglade hans hjärtas onda avsikter. Och därför kunde han fortsätta längre och längre med sin ondska. De mest skrämmande texterna i Bibeln är när vi läser att Gud, till exempel i Romarbrevet 1:26, utlämnar dem till sina skamliga lidelser. Han liksom släpper greppet om dem och låter dem själva bara tumla djupare och djupare ner i mörkret. Han låter deras hjärtan förhärdas. Eller i Uppenbarelsebokens sista kapitel, när han säger: den orättfärdige ska fortsätta att göra orätt. Och den orene ska fortsätta att orena sig. Vänner, vi kan vara mycket tacksamma för lagens första bruk. För att det i samhället finns ett styre som i någon mån i alla fall återspeglar Guds moraliska lag. Den som är skriven på våra samveten. Och som tyglar våra hjärtans avsikter. För annars skulle samhället kollapsa i ett kaos av stegrande ondska. Så här har vi liksom anledningen till att Romarbrevet 13 säger att vi ska underordna oss våra överordnande. Vi ska liksom, det är någonting gott, det är någonting som Gud har satt över oss. Och vi måste bejaka det. Det är någonting gott, även om de inte gör allting som vi tycker. Och även om de ibland till och med förföljer oss, så är det fortfarande någonting som Gud har satt över oss. Okej. Lagens andra bruk kallas för det pedagogiska, eller det fostrande bruket. Och vi säger i vår trosbekännelse att vi tror att den gudomliga lagens ändamål är, för andra, att vara en fostrare som för syndare till Kristus genom att visa dem Guds rättvisa krav och vrede över synden, deras egen oförmåga att uppfylla dessa krav och därigenom deras behov av nåd och syndernas förlåtelse. Vad betyder det? Det betyder att lagen, Guds moraliska lag, är en spegel för oss som visar alla våra brister och vår totala oförmåga att leva upp till Guds standard. Den ger oss insikt om vår synd. Paulus kallar lagen för en pedagog, en barnledare, Helge Åkessons översättning, eller en övervakare i de nya översättningarna. Det visar vårt desperata behov av en frälsare. Jag klarar inte det här. Jag ser mig själv. Jag kan inte. Och den kastar mig på Kristus. Var ska jag ta vägen? Till Kristus. Den för mig till Kristus. Gång på gång. Så när vi ser i Guds lag att vi inte ska ljuga, så kan vi vara tacksamma för ett samhälle där det är förbjudet i en rättegång att avge ett vittnesmål som är falskt. Men om Gud öppnar våra ögon, så kommer vi också snabbt till insikt att vi har ljugit. Jag har ljugit. Jag har förtjänat Guds förbannelse. Och det finns inget sätt för mig att liksom försöka kompensera det här eller betala tillbaka straffet, eftersom alla mina goda gärningar liksom väcker avsmak inför honom. Jag kan aldrig imponera på honom med mina prestationer. Jag måste ha en frälsare. Någon som kliver in och köper mig fri. Någon som tar straffet i mitt ställe. Jag har ett behov av nåd. Det är lagens andra funktion. Att vi läser vad Gud kräver av oss och vi inser att jag måste ha Kristus. Lagens tredje bruk kallas för det didaktiska, eller det undervisande bruket. Och vi säger i vår trosbekännelse att vi tror att den gudomliga lagens ändamål är, för det tredje, att vara en regel för de troendes liv att efterföljas enligt nya förbundets principer. Och det handlar i grund och botten om att lagen visar oss det goda livet. Det liv som vi är skapta för att leva. Lagen visar en väg. Inte bara en väg, utan vägen. Sättet att älska Gud av hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vårt förstånd och all vår kraft. Den visar oss hur vi ska älska vår nästa som oss själva. Den visar oss hur vi ska förhålla oss till Gud, hur vi ska tillbe honom genom hans son Jesus Kristus i ande och sanning. Den visar hur vi ska avskilja en dag i veckan för vila och för gemensam tillbedjan. Den visar oss att vi ska underordna oss de som Gud har sagt i auktoritet över oss. Den visar att vi ska bevara liv, att hålla fast vid våra äktenskapsförbund och alla andra förbund också för den delen. Att vara varsamma med varandras namn och rykte och ägodelar. Och vara förnöjsamma med de goda gåvor som Gud ger. Allt det här är uttryck för kärlek till Gud och till varandra. I de gamla katekeserna, när den går igenom de 10 budorden, så står det ofta en rubrik liksom, om kärleken. Så här lever vi i kärlek. När Paulus säger att lagen är helig och rätt och god i Romarbrevet 7:12, så är det i den här bemärkelsen han menar. Vi står inte under lagen som en väg till frälsning. Men lagen visar oss det heliga, det rätta, det goda. Det visar hur vi kan älska Gud rätt och varandra. Apostlarna, Jakob i sitt brev, Johannes i sitt brev. Båda visar att det är helt centralt i ett liv som pånytt född kristen. Och det är förstås det som Jesus pratar om också i sin bergspredikan. Så, För det första, denna långa punkt. Kristus upphävde lagen, det vill säga den ceremoniella lagen. Som satte upp alla de här gränserna mellan det judiska folket och de andra folken. Och den moraliska lagen gäller också nu oss som inte är födda judar. Den har ett civilt ändamål, ett fostrande ändamål och ett undervisande ändamål. Punkt nummer två. Kristus skapar en ny mänsklighet. Vers 14. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa och så skapa frid. Och här ser vi hur Paulus går vidare från att säga att Kristus har upphävt och tagit bort något gammalt, och nu går han vidare och säger att Kristus har också skapat någonting nytt. Lagen hade orsakat en djup spricka i mänskligheten. På ena sidan så hade vi det judiska folket, på andra sidan alla andra folk. De var främlingar för varandra, de befann sig i fiendskap mot varandra. Men nu har alltså Kristus tagit bort det som höll dem borta och skapat någonting nytt. Nytt. Och här har vi ett grekiskt ord för ny som är intressant. Det är inte neos. Som är det vanliga grekiska ordet. Neos betyder ny i tid. Om du köper ett par, eller snarare så att om du har ett par byxor och så sliter du hål på knät och så köper du ett par nya byxor för att ersätta de gamla, så är det neos byxor. Det är nya byxor. Det är liksom samma sort med en nytt exemplar. Men det som står här är kainos. Det betyder ny sort. Det här är någonting som man aldrig har sett förut. Det här är en prototyp. Det är någonting nytt i sitt slag. Så vad Paulus säger här, att den här nya människan inte är den liksom yngsta människan, den senaste människan. Det är en ny sorts människa. Eller snarare, det är en ny sorts mänsklighet. Eftersom Paulus talar om två folk som har blivit ett. Jag var lite inne på det här i den allra första predikan. Det måste ju ha varit i januari. I introduktionen till Efesierbrevet. Att kyrkan är ett mysterium som ännu inte hade blivit känt. Det fanns ingen föregångare. Det var helt okänt. Det är som att denna nya Adam, Jesus Kristus, skapar en mänsklighet som är helt ny i sitt slag. 300-talets kanske mest kända predikant, Johannes Chrysostomos, han sa att den här texten, att det är som att Gud har tagit en staty av bly och så har han tagit en staty av silver. Och så har han slängt in dem i smältugnen. Och så får han ut en staty av guld. De har inte bara smält samman och blivit ett. De har blivit av en helt ny kvalitet. Och återigen, lägg märke till att det här sker i Kristus. Texten säger att han gör det i sig själv. Den här föreningen av de två folken till ett nytt folk får sitt liv ur föreningen med Kristus. Och den här nya skapelsen förenar inte bara judar och hedningar. Den tar bort alla sociala markörer som tidigare har kvalificerat oss på något sätt. Hänger ni med? Jag känner att jag är lite torr och teologitråkig här. Men bläddra till Kolosserbrevet 3 och 11. Efter Efesierbrevet kommer Filipperbrevet och sen har vi Kolosserbrevet. Kolosserbrevet 3 och 11. På sidan 1757. Paulus säger: här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, det är exakt det han har talat om i Efesierbrevet. Barbar, skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Eller Galaterbrevet, det är före Efesierbrevet. Galaterbrevet 3:28. Paulus igen, Galaterbrevet 3:28, sidan 17:35. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Vänner, det här betyder ju inte att vi inte längre är män eller kvinnor eller att vi är svenskar eller någonting annat. Det är vi verkligen. Män är fortfarande män och kvinnor är fortfarande kvinnor. Och amerikaner är fortfarande amerikaner och svenskar är svenskar och så vidare. Vi har fortfarande en mängd olikheter och särdrag och det är någonting vackert. Men det betyder att dessa markörer inte längre kvalificerar oss inför Gud. Oavsett vem vi är så har vi samma tillträde till Fadern. Vi har samma givna plats i församlingsgemenskapen. Det finns en ny enhet i Kristus där all ojämlikhet är upphävd. Och vad betyder det för oss? Ja, vi ska återkomma till det i nästa punkt. Som handlar om att Gud... Eller förlåt, att Kristus inte bara skapade en ny mänsklighet utan att han också försonade den mänskligheten. Vi går tillbaka till Efesierbrevet och tittar i vers 16. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Det här är ett anmärkningsvärt påstående. Han dödar fiendskapen. Han talar om fiendskapen också i vers 14. Och där handlar det om fiendskapen mellan judar och hedningar. Men här i 16 så beskriver han hur Kristus försonar dem med Gud. Så här måste fiendskapen handla om människor och Gud. Ser ni att fiendskap på två håll? Och vi kan förstå nu. Låt oss fundera på detta med fiendskap med Gud. Vi kan förstå att det finns saker som Gud hatar. Det finns saker som Gud hatar. Och vi kanske är rädda att tala om det. Men jag fattar egentligen inte varför. För det är... Alltså, det finns saker som vi hatar. Och som vi hatar med rätta. Vi läser om ungdomsgäng som ger sig på en gammal man och sparkar och slår honom till en sån grad att han inte kan återhämta sig. Han ligger blödande på gatan och dör så småningom av sina sår. Vi hatar det. Vi läser om rika västerlänningar som reser till Thailand och köper barn att förgripa sig på över en natt. Och sen lämnar de på en soptipp. Ibland så misshandlade och förstörda att de dör av sina sår. Om vi bara öppnar våra avtrubbade ögon och tar in det här så fylls vi av ett glödande rättspatos och ropar ut, det här är inte rätt. Vi hatar det. Och om vi, som Bibeln säger, är avtrubbade och korrupta, om vi känner en sån vrede inför ondskan, hur mycket mer ska inte Gud göra det? Om vi inte har en Gud som är vred så har vi en Gud som är ond. Som ser på ondskan med likgiltighet och säger, det gör inget. Det är inte kärlek. Om vi har en Gud som är kärlek så har vi en Gud som är vred. Som ser på synden med glödande vrede och hatar den med starkaste hat. Tack och lov så har vi en Gud som är kärleksfull och inte likgiltig. Vi läser i Ordspråksboken 17 och 15 att den som friar en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda avskyvärda inför Herren. Tack och lov att fria en brottsling. Vi vet, det är någonting avskyvärt. Andra översättningen säger att det är en styggelse inför Herren. Han hatar det. Och problemet är bara att Bibeln, att Guds lag här nu säger att, och våra samveten också för den delen, säger att människan är en brottsling. Att jag är en brottsling. En syndare som ljuger och bedrar och förleder. Som ytterst sett är helt uppslukad av mig själv. Som är Guds fiende. Så missförstå inte ordet Guds fiende här. Ibland så när vi talar om fiendskap så kan vi, jag vet inte om det stämmer här i den här gruppen, men ibland så har jag uppfattat att vi tolkar det som att liksom, jag är Guds fiende, jag håller upp mina vapen mot Gud och han sitter lugnt i kärlek och ber mig ta ner vapnen och istället komma och liksom ge honom en kram. Så är det inte. När det står att vi är Guds fiender och vi håller uppe våra vapen, så håller han uppe sina vapen. Han har gett löftet att en dag ställa allting till rätta. Han kommer att bekämpa ondskan. Han kommer att strida mot sina fiender. Det är det profeten Amos säger när han säger: bered dig på att möta din Gud. Vänner, det är tröstande ord. Eftersom det visar att Gud är kärleksfull och hatar det onda. Men det är också djupt skrämmande ord. Eftersom hela mänskligheten har vänt sig bort från Gud. Och i sin ondska blivit Guds fiende. Så när man som kristen talar att man har blivit frälst. Så är det värt att fundera på vad det är jag har blivit frälst ifrån. Många skulle säga att jag har blivit frälst från synden. Eller syndens slaveri. Men synden har aldrig varit ute efter dig. Synden är ingen person. Det är inte synden som ska döma dig. Du har, om du tror på Kristus, blivit frälst ifrån Gud. Ifrån Guds rättfärdiga och glödande vrede. Om och om igen så talar Bibeln om att Gud ska komma med dom och skipa rättvisa. Domens dag är en stor och en fruktansvärd dag. Och hur frälser han oss? Han dödar fiendskapen på korset. Det är förbluffande. På korset dödar han fiendskapen. För bokstavligt talat, vad var det korset dödade? Det är ingen kuggfråga. Korset dödade Kristus. Det måste innebära att Gud gjorde Jesus Kristus till vår fiendskap, vår förbannelse, vår synd, och han krossade Kristus i vårt ställe. Vad som händer på korset är att all Guds vrede mot ondskan töms ut på Jesus Kristus. För att frälsa en korrupt och en ondskefull mänsklighet så tar Guds son det straff som vi har förtjänat. När Jesus i Getsemane desperat ber att han skulle få slippa lidandet om det var möjligt, så talar han naturligtvis inte om spikar eller slag. Han bad att bägaren skulle gå förbi honom. Och då menar han Guds vredes bägare. Det innebar inte i första hand att han skulle lida fysiskt. Det innebar att han skulle bli avvisad ifrån faderns livgivande kärlek. Jesus Kristus, Guds son, som ur evighet har funnits i det eviga utflödet av Guds kärlek och glädje. nu står inför att kastas ut i mörkret som en främling, som Guds fiende, där han ska gråta och skära tänder. Han har blivit till synd, till någonting avskyvärt. Den som inte visste av synd, som har levt sitt liv i fullkomlighet, har nu blivit till övergrepp mot barn. Våld mot den som inte kan försvara sig. Han har blivit till lögn och förtal. Han har blivit en styggelse i vårt ställe. Och Guds vrede drabbar honom med full kraft, och han dricker bägaren till sista droppen. Så han dödar fiendskapen. Försonar oss med Gud. Så det inte finns någon fiendskap kvar. Och det är inte ens allt han gör. Han försonar oss inte bara med Gud, utan han försonar alla troende med varandra. Den kristna församlingen är ett nytt folk, en ny sorts mänsklighet, en sammanslutning av människor som inte liknar någonting annat. Vi har Kristus i centrum. Han är vår frid. Och han har tagit all fiendskap på sig. Och vänner, vi kan, det här är viktigt, vi kan inte förstå bredden och djupet i vår försoning med Gud om vi inte är del i en kristen gemenskap som är försonad med varandra. Fråga mig inte hur det går till. Jag bara ser att texten säger det. De hänger ihop. En försonad kristen gemenskap och försoning med Gud. Det är därför som Paulus säger till en splittrande församling i Korint, där till andra Korinterbrevet, 12 kapitlet, det är 13 kapitel, 12 och 20. Andra Korinterbrevet 12 och 20. För jag är rädd, säger Paulus, jag är rädd att jag inte ska finna er sådana som jag skulle önska när jag kommer. Och att ni inte skulle finna mig sådan som ni skulle önska. Jag är rädd att jag ska finna strid, avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal, skvaller, högmod, oordning. Strid, avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal, skvaller, högmod och oordning. Det här är saker som går emot själva naturen av vad en kristen församling är. Om något av det här förekommer i en kristen församling, så måste vi omedelbart ta tag i det, för det har bäring på vårt andliga välbefinnande. Så, vänner, låt oss vara en fridens och en försoningens gemenskap. Kristus har gett sitt liv för oss och försonat oss med Gud och med varandra. Så låt oss, som Jona, han visade så träffsäkert förra veckan när han predikade om Noa. Och han visade liksom hur Petrus brev tillämpar berättelsen om Noa. Han säger, låt oss därför älska varandra ännu mer. Låt oss vara gästfria mot varandra. Låt oss ta hand om varandra. Och jag skulle säga samma sak. Låt oss älska varandra ännu mer. Låt oss överträffa varandra i ömsesidig aktning. Låt oss vaka över vår gemenskap och aldrig låta några sociala markörer definiera oss. Att se ner på varandra för att vi tillhör olika grupper. Bort det! Låt oss bejaka den mångfald som finns och de sociala olikheter som finns och tacka Gud för dem. Och vi läser vidare i vers 17. Kristus har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Låt oss ta honom som föredöme här. Han har fullbordat allt. Låt det vara samtalsämnet på våra läppar. Och låt oss förkunna frid i alla de sammanhang som vi rör oss under veckorna. Genom Kristus och endast genom Kristus finns det en frid som varje människa längtar efter. Låt oss berätta det. Och låt oss be nu. Älskade Fader, vi ser att det här är utanför vår makt eller vår förmåga. Vi ser att vi varje stund behöver hjälp. Att vi behöver en försvarsadvokat som för vår talan. Att vi behöver en helige andes kraft att göra det rätt. Vi ber att du skulle ge rikt mått av den helige andes kraft till den här församlingen. Så att vi kan vara den försoningens gemenskap som du kallar oss att vara. Så att vi kan få vara en försonad gemenskap som fattar bredden och djupet av försoningen med dig. Hjälp oss att se att vi kan inte vara försonade individer utkastade utan sammanhang. Hjälp oss se hur vår församling, hur vår församling liksom skapar ett sammanhang, en kontext där vår försoning kan förstås, levas ut. Förbarma dig över oss, Fader. Förbarma dig över oss och hjälp oss att ta tag i splittring när det sker. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen.